Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Kalle Hageskog. Kalle Hageskog, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tackar, tackar.
Född i Nässjö, 66 år. Som tennisspelare så nådde du 398 platsen på ATP-rankingen. 3 lag SM-guld med Växjö TS och som bäst kvartsfinal i Swedish Open i Båstad. Det är dock som coach som du har haft dina allra största framgångar. Haft olika roller inom svensk herrtennis som landslagscoach och förbundskapten för Davis Cup-laget mellan 1985 och 2002. Jobbade du också en period där tillsammans med Hasse Olsson och Jonte Sjögren. Ledare vid 4 olympiska spel, personlig coach för världsspelare som Mats Wilander, Anders Järryd och Magnus Larsson. Examen som idrottslärare och grundare till programmet Coaching och Sportmanagement vid Linnéuniversitetet i Växjö. Professor i idrottens ledarskap och nu också anställd av norska Olympiatoppen med bland annat coachingutveckling. Under din tid med tennislandslaget så vann Sverige Davis Cup 6 gånger och kom 2 vid 5 tillfällen. Och flera utav dina adepter hade ju väldigt stora framgångar ute i tennisvärlden under väldigt många år. Utsedd till årets idrottsledare 1998. Kalle, grattis till en enastående framgångsrik resa.
Ja, det låter det ju. Det är sånt som man inte reflekterar över i vardagen, men ja.
Det stämde?
Ja, det gör nog det.
Ja, det gör nog det, ja. Och vi sitter ju här nu på Linnéuniversitetet i Växjö. Det är ett av dina arbetsplatser och vi är ju båda från Växjö. Och Växjö har ju varit en metropol, kan man ju säga, i svensk tennis på olika sätt. Och du har ju varit en motor i det här, kan man säga.
Ja, det är inte bara jag, utan det är ju naturligtvis alla som har varit inblandade i Växjötennisen och i Smålandstennisen. Mm. Så att, och de gångerna som det sägs att vi har vunnit Davis Cup, jag vill säga att jag har aldrig vunnit Davis Cup. Det är spelarna som har vunnit Davis Cup och de har vunnit tack vare att de har haft en väldigt duktig klubbtränare oftast som har börjat och lett dem in på detta och fått dem att fortsätta och så vidare. Så jag fick ta hand om det fina.
Ta hand om det fina och skörda. Men du gjorde trots allt en väldigt bra insats där. Och som sagt, Mats Wilander och Jonas Björkman och ja, det finns ju hur många bra spelare som helst som har fått en väldigt många viktig del i sin tennisuppfostran här i Växjö TS. Det kan man säga.
Ja.
Där har du en viktig roll. Det borde du inte säga själv, men jag kan säga det, Kalle. Det har du definitivt haft. Vi har jättemycket att prata om. Vi börjar med det här med professor i idrottens ledarskap. Hur blir man det?
Ja, det låter ju lite konstigt. Men jag ska väl betona att jag är professor på konstnärlig grund. Mm. Det finns ju vetenskaplig grund och konstnärlig grund. Mm. Och det började egentligen när jag skulle hitta på någonting annat efter min idrottsliga karriär med tennislandslaget. Så tänkte jag så här att de ledarna som kommer efter mig, de måste bli mycket bättre än vad jag har varit. Och de behöver en riktig utbildning. Mm. Och på den tiden så fanns det ingen riktig sportmanagement eller sportcoachutbildning i Sverige. Utan det var ju gamla GH-are, gymnastiklärare, som blev ledare. Mm. Så då gick jag upp till rektorn här på universitetet. Och då sa jag att jag har en idé. Jag skulle vilja starta ett program. Och det, aha, finns inte det? Nej, sa han. Ja, det finns inte. Ja, hur många arbetstillfällen finns det då, sa han. Ja, sa du, det är 100 000 ungefär. Du är påläst, sa han. Ja, sa det. Mm. Och så var det en kille till här då som heter Mats Glemne från Växjö som, mm. som hade samma idé. Så vi var kompanjoner och körde fram det här då. Och då startade vi det. Och efter jag hade hållit på här några år så sa man att du kan ju så mycket om det här praktiska som inte vi kan här på universitetet någonting om, så att vi skulle vilja göra dig till professor. Mm. Nej, så sluta nu. Mina kompisar kommer att skratta ihjäl sig. Liksom. Det är absolut inte. Utan jag hjälper till att starta programmet och sen så räcker det med det. Mm. Jo, sa de då och de stod på sig. Och då sa jag, hur i herrans namn ska det gå till då? Mm. Jo, sa de då får du skriva fram vad du har gjort så ska vi bedöma det. Mm. Jaha, så ja, men skriva fram. Är det inte bättre jag kommer med de pokalerna och det här då, så en skottkärra med lite grejer så kan ni titta på det. Ja. För jag kan inte skriva fram det, jag är inte duktig på det. Nej. Ja, men då kan vi inte bedöma det. Nej, men så ni måste ju bedöma min praktiska del i det. Mm. Och hur ska ni göra det? Mm. Ja, det får du skriva fram. Ja, men då bedömer ni hur duktig jag är på att skriva fram den praktiska delen, inte den praktiska delen så. Mm. Så då började du ett stort arbete med att titta på hur ska vi göra det. Det var en musikprofessor i blockflöjt som bedömde mig. En matematikprofessor i yrkeskunnande, Bo Göransson. Mm. Claes Persson hette han, professorn i blockflöjt. Och så var det en professor i pedagogik som var sakkunniga. Mm. Och de kunde sen då säga att okej, han har den nivån. Mm. Men jag tog ju fighten lite grann här. För idrottens skull. Mm. För jag tycker sådana som du själv och alla stora idrottsledare. Vi är alla professorer inom vårt gebit. Mm. Men vi syns inte i den akademiska världen. Så jag var ju lite banbrytare där på något sätt.
Lite rebell.
Ja, mycket rebell. Mycket rebell, ja. På den tiden. För att det var många som sa att han är ingen riktig professor. Så jag, nej, inte som det har varit tidigare. Nej. Men jag ser ju nu. Just i dagarna så håller man på att titta på fler konstnärliga professorer vid Linnéuniversitetet. Så på det sättet var det.
Mm. Det här är ju väldigt intressant, för den här delen så har man ju en hel del diskussion om, inte minst inom fotbollstränarutveckling och så vidare. Just dynamiken och kontrasten och samarbetet mellan den akademiska utvecklingen och den praktiska utvecklingen. Mm. Och om vi håller oss på ledarskap och coaching då, vad tycker du det finns för både skillnader och likheter mellan den akademiska tillnärmningen i coaching och den praktiska tillnärmningen i coaching?
Ja, man, vi pratade om det. Jag bildade det här uttrycket, eller stiftade det här uttrycket Academy Meets Sports. Mm. Jag skulle vara the bridge mellan akademin och praktiken då. Mm. Och om man tittar på forskning så är det ju väldigt viktigt till den vetenskapliga delen. Mm. Men forskning för mig är ju någonting som har hänt. Mm. Och det är ju därför vi inom idrotten säger när det kommer fram nya rapporter. Ja, men det visste vi redan. Ja, men nu är det bekräftat. Mm. Så forskning är ju bakåt i tiden. Mm. Och den bygger ju på det som vi har gjort hela tiden. Mm. Och därför så kan man inte med forskning säga att så här kommer det bli. Lite är det ju så att om man tittar bakåt så kan man se framåt. Men inte helt. Man kan inte helt säga att så här blir det. För skulle vi bara titta bakåt. Och inte låta de här galningarna som i praktiken håller på att pröva en massa olika saker utan att ha vetenskaplig grund för det. Då blir det ju ingen utveckling.
Exakt. Janne Boklöv typ.
Precis. Ja. Så den praktiska delen i det är ju extremt viktig. För det är där utvecklingen sker som sen forskningen beskriver. Mm. Med den vetenskapliga grunden, med rätt metodval och så vidare. Och så vidare.
Upplever du, som har varit väldigt mycket nu då i båda världarna, upplever du att det finns en... en respekt och en ödmjukhet för de båda världarna? Eller tycker du att man till exempel i den akademiska världen ser ner lite grann på de som bara är så att säga praktiskt utbildade på, inom sitt gebit?
Jag hoppas ju att det har blivit en utveckling där. Det tycker jag också det har blivit. Mm. I alla fall här så tycker jag att folk är mer intresserade av att kombinera de båda. Mm. Och det tror jag är nyttigt för båda världarna.
Det tror jag absolut också.
Det som vi har jobbat med här på Linnéuniversitetet på institutionen för idrottsvetenskap är att jag har sagt att man ska inte forska på idrott, man ska forska för, med och inom. Mm. Och en del säger att det är inga som läser våra forskningsrapporter. Och då kan jag tycka att nej, det kanske beror på att vi borde involvera oss mer i idrotten och lägga örat mot rälsen och säga vad är det nu som är aktuellt att vi ska titta på för att ni vill utveckla. Mm. Vad ska vi sätta igång för försök? Vad är det som vi behöver inom idrotten? Vad är behovet att få reda på för att utvecklas och bli bättre? Och så kan vi hjälpas åt där, både från praktiken och den akademiska sidan.
Jag känner ju själv att när man får den här typen av akademiska forskningsrapporter så är de ju skrivna på ett väldigt speciellt språk. Det är en otroligt massa ord. Och det känns ibland som att de är skrivna för forskare till andra forskare och inte för från forskare till praktiker, därför att det är en avgrund emellan i den akademiska tillnämningen och så vidare. Där tror jag man borde kanske titta på pedagogiska redskap utifrån att kunna komma närmare varandra med språkval och sätt att presentera saker och så vidare. Håller du med mig där?
Håller med dig helt och hållet, och där är en läxa för oss inom akademin att göra. Mm.
Sen kan man vända på steken. Så kan man säga också att de som jobbar väldigt mycket praktiskt och som kanske inte är så intresserade av utbildning och så vidare kanske också då ibland behöver öppna ögonen och fundera lite grann på att det finns väldigt mycket läringspotential i den akademiska världen. Så att där tror jag också man kan bli bättre. Vad har du för erfarenhet där?
Ja, jag tror ju också där gäller det för oss som är praktiker då att bryta vallen, att lägga lite energi och jobb på att faktiskt läsa och försöka förstå och fråga akademikerna varför är det så här, och då kommer samtalet igång och då kan de akademikerna de kan då lära sig hur vill vi ha det, och vi kan lära oss lite hur resonerar de. Mm. Så det gäller att komma närmare varandra hela tiden. Så ja
men det är bra. Du nämnde förut själv det här ordet, uttrycket Academy Meets Sport. Mm. Kan du utveckla det lite mer, hur ni har lanserat det i den dagliga verksamheten här i Växjö på universitetet?
Ja, det är just det att vi har försökt samarbeta med kommunen, RFC Småland, Smålandsidrotten för detta, och klubbar, specialidrottsförbund, med att just gå ut och fråga vad är det som ni brottas med just nu som vi skulle kunna titta på. Då kan man göra det på olika sätt. Det kan vara så att det kommer upp en fråga från specialidrottsförbundet eller klubben, och då säger vi, då går vi tillbaka hem och så tittar vi i våra sökarbaser, forskarbaser. Är det någon annan i världen som har skrivit om detta? Mm. Och så är det oftast det. Mm. Och då säger vi att då översätter vi den artikeln, förenkla den lite och sätta oss ner och prata. Så här står det i den här artikeln. Mm. Och det betyder det och det och det. Mm. För om man vill ha den hjälpen annars får man bara lämna över artikeln. Och då, eller också så kan man säga, okej, det finns faktiskt inget forskat på detta. Det här är ju jätteintressant. Mm. Då lägger vi en del pengar och ni lägger en del pengar. Så slår vi oss samman och så gör vi en forskningsrapport på detta och tittar på detta.
Det här är jättespännande, Kalle. Vi går vidare, och då kan man säga att du har inte bara engagerat dig här, utan du har ju då givetvis så har ju norrmännen plockat upp din kompetens. Det var konstigt annars, de är otroligt mycket på hugget. Och du har också varit en hel del engagerad då i Olympiatoppen uppe i Norge, som ju då är motsvarande kan man säga till Sveriges SOK då. Exakt vad gör du där och hur hamnade du där?
Jag hamnade där redan 1988 då jag hade ett tennisprojekt i Norge. Mm. Då träffade jag en kille som heter Jarle Ombø som blev sen toppidrottschef, alltså motsvarigheten till olympiska kommitténs högsta. Mm. Stefan Lindeberg var det då. Och då startade man där Olympiatoppen, och sen dess har vi känt varandra, och jag har varit där mycket på konferenser och deltagit mycket i olika sammanhang. Och så för några år sedan, Så har de frågat om jag kan hjälpa till, och då har jag tyvärr inte haft tid. För jag har haft mycket annat som har legat i pipelinen. Men så nu för några år sedan så tog jag tjänstledigt från universitetet för att skapa lite energi. Jag tyckte ju inte jag var så bra som jag borde vara. Mm. Jag tyckte att jag gjorde inget bra jobb helt enkelt. Jag var trött, sliten, inget engagerad och så vidare. Så tänkte jag, nu måste jag ta ledigt, hämta energi. Och då ringer de, Liv Hemmestad från Olympiatoppen och deras avdelning för idrottscoaching. Ringer hon och säger att Kalle, kan du inte hjälpa oss lite? Ja. Och då sa jag, det kan jag lite. Kan vi köpa 20%, sa hon då. Och så, och då sa jag, det går fint. Sen fick de reda på att jag var känslig i helt ålder. Så sa hon, då ville de ha 100%. Så
och så blev det 150.
Ja, det brukar bli så, det känner du till. Ja.
Absolut.
Nej, men så det har ökat så att jag jobbar ganska mycket där nu.
Och vad gör du då konkret?
Ja, det kan vara så här att jag jobbar med idrottscoaching, och det ska inte förväxlas med idrottspsykologi. Utan jag jobbar som coach för coachen. Mm. Jag försöker hjälpa coachen med relationer i laget. Mm. För vi tror på att har man goda relationer mellan utövare, mellan ledare, utövare och mellan ledare. Mm. Så tror vi att de presterar bättre i den dagliga träningsverksamheten och i mästerskapen. Mm. Så vi tror på att relationsbyggande är viktigt. Och det jobbar jag med i lagen och hjälper då förbundskaptenen med att ta fram värderingar eller värdier som de säger på norska då. För laget. Mm. Så att de kan förhålla sig till alltså etisk-moraliska aspekter. Så att man när det uppstår konflikter i laget så kan man alltid backa tillbaka och säga det här är det vi står för, det här har vi kommit överens om och så vidare. Och så hjälper jag dem i de processerna hela tiden. Så just nu är jag inne i, jag tror det är 11 eller 12 olika landslag och driver då. Och det är då antingen mot Peking 2022 eller mot Tokyo som skulle varit nu då. Mm. Så segling till exempel har jag jobbat med i 4 år snart. Mm. Och de har kommit väldigt långt i de här processerna. Och det innebär också att även om du är konkurrent om en plats eller någonting så hjälper vi varandra att dela erfarenheter. Mm. Även i skidlandslaget. Mm. I damerna där, så det hjälper tjejerna varandra med stavisättning eller uppförsbackar och utförskörning och så vidare för att göra den andra bättre. Mm. Och då blir du själv också bättre, för då får du hjälp tillbaka.
Mm. Ja, men det är jättebra, jättebra. Då gör vi så att då backar vi bandet, och då har du varit tennisspelare. Vi pratade om att du var på 398 plats på ATP-rankingen och var som bäst kvartsfinal i Swedish Open. Och sen så blev du tränare och coach. Mm. Varför blev du det?
Att jag spelar så. Alla vi som har hållit på och är tränare, vi har ju regel försökt som spelare. Och sen så tar det stopp vid ett eller annat tillfälle. Mm. Och det gjorde det för mig. Anledningen till att jag blev så där pass bra var ju tack vare Mats Wilander som jagade mig. Han var ju junior. Mm. Han var ju 10 år yngre. Och jag spelade etta i laget här i Växjö TS. Och han spelade 3 och sen 2. Och sen blev han 1. Och en rätt kul episod där var ju i laget. Då sa jag alltid när vi skulle på seriematcher. Förste singlaren sitter alltid fram. För Åke Magnusson körde. Mm. Och vi andra åkte ju med då. Mm. Förste singlaren sitter fram. Och den gången då Mats gick om mig på Sverigerankingen. Mm. Så när vi ställde upp vid Strandbjörket här nere och skulle åka iväg. Så tittade Mats på mig och flinade. Och så sa han, du får sitta fram ändå, Kalle.
Hur gammal var Mats då?
Ja, vad var han då? Var han 16? 16, 15, ja. 16 någonting.
Mm. Ja. Det var snällt av
han. Ja.
Men sen blev du då tränare istället?
Sen blev jag tränare, och då jag gjorde min bästa säsong 1982 och tänkte att jag jobbar ju som gympalärare här på Kungsmad skolan. Och jag tog tjänstledigt lite grann och tänkte att jag vill spela lite på internationella turnéer, se hur bra jag kan bli. Men jag var ju ganska gammal då, jag var 28 år. Men jag spelade helt plötsligt bra och tänkte att jag tar ett år ledigt. Och då ringer förbundskaptenen Hans Olsson och säger att hörru du Kalle, du är ju ganska duktig tränare, sa han så. Skulle du inte kunna bli Davis Cup-tränare för oss? Killarna vill ha dig här, sa han. Då sa jag, men Hasse, jag trodde du ringde för att du ville ta ut mig ett B- eller C-landslag. För jag har ju aldrig representerat Sverige.
Nej, sa han. Det kommer många fler som är mycket bättre än du, sa han. Men vi vill ha dig som tränare.
Då ringde jag till min första tränare, Gösta Fast. Och tänkte att där får jag lite medhåll så att han tycker att jag ska spela vidare. Men även han sa att ta det. Mm. Blir du ledare, Kalle? Du har kommit så långt du kan nu. Mm.
Så var det, och då hoppade jag på det tåget, och då fick jag ju lära känna Lennart Berglin, Jonte Sjögren, Birger Folke, Lasse Tell och ja, alla de här duktiga tränarna då, och var i den miljön och lära mig av dem då. Mm. Så det var fantastiskt.
Och så hade du ett härligt gäng adepter i Växjö TS och tränar varje dag.
Ja,
visst är det otroligt inspirerande, ja. med Mats Wilander i spetsen.
Ja. Och de här spelarna, de var ju bra på det sättet, därför att de gjorde ju oss bättre. Mm. För de krävde mycket.
Mm.
Och det ska man göra som spelare. Du ska kräva mycket av din tränare, att han eller hon utvecklas också.
En omvänd kravbild kan man säga, utifrån, ja, att adepterna ställer krav på tränaren att verkligen driva verksamheten på toppklassnivå.
Ja, de riktigt duktiga som kommer längst, det är ju sådana som inser att jag måste driva min tränare att bli bättre så att jag kan bli bättre.
Mm.
För det är ju den relationen och det arbetet man gör tillsammans som blir effekten av det hela, eller utgången.
Och Mats Wilander, den ultimata tennisspelaren där på det sättet, eller?
Ja, det var allihop. Duktiga. Mm. Men Mats Wilander, det är ju rätt så fantastiskt. Han hade två, tycker jag, saker som han var... Han hade gjort sin idrottsliga budget. Mm. Han visste hur mycket han... måste träna eller ville träna för att bli så bra. Han var nyfiken, kan jag ta ett steg till?
Mm.
Det var det ena. Och det andra var att han lyssnade inte på vad jag sa. Så han blev bra ändå. Men jag blev rätt så bra av att få vara tillsammans med denna fantastiska talang då.
Mm.
Och det var ju mycket därför, och det är lite så det är idag. Alltså, om du har lyckan att träffa på en talang som du inte lyckas förstöra som tränare, så tror alla att du är duktig tränare, och så får du förfrågan att bli tränare. Och så utvecklar du dig i det sammanhanget. Det finns ju inga klara vägar till att bli förbundskapten i de olika idrotterna i Sverige. Det finns,
nej,
inga karriärvägar.
Nej.
Utan det blir som det blir.
Mm.
Det har vi ju forskat på och tittat på.
Mm.
Och där skulle man ju egentligen titta över lite grann. Hur fångar vi upp de duktiga tränartalangerna i svensk idrott?
Mm.
Vad har vi för system? Vad skulle vi kunna göra där i de olika specialidrottsförbunden då?
Där kan man säkert bli väldigt mycket bättre. Det tror jag.
Ja.
Det finns det säkert mycket att göra på.
Mm.
Men det är bra. När du då körde igång och blev tränare, och när du hade varit tränare några år då, hade du några förebilder där som ledare eller som tennistränare, och i så fall varför?
Ja, jag hade ju min första tennistränare, Gösta Fast, slöjdlärare och vaktmästare på Nyhemskolan i Nässjö.
Mm.
En fantastisk man. Jag hade lite otur när jag var liten och ung. Därför att när jag var 11 år så kom mamma hem en morgon och sa att nu får vi klara oss själva, lille Kalle, för min pappa dog.
Okay.
Och då hade jag anmält mig till tennisskolan, eller pappa hade anmält mig till tennisskolan och så vidare. Och jag ville inte gå till skolan, jag ville inte göra någonting. Och då kom tennisföreningen hem till mig och sa att vi ska göra dig glad igen, Kalle. Så nu ska du vara med i detta.
Mm.
Och vi hade ju inte råd med att jag skulle spela tennis, för mamma var hemmafru.
Mm.
Pappa jobbade som ekonom han hade handelshögskolaexamen. Så han var den som skötte ekonomin i hemmet.
Mm.
Mamma har ingen utbildning, hemmafru. Och då helt plötsligt när pappa borta så hade vi inte råd. Och då sa Gösta att du ska spela tennis, det har din pappa bestämt. Så Gösta och mamma, vaktmästaren då, de såg till att jag kunde ha råd att vara med i detta då.
Fantastiskt.
Och Gösta var ju den stora pedagogen. När du kom till Göstas lektioner så tittade han på dig, och med hans ögon så sa han: jag är här för din skull.
Mm.
Det är det viktigaste, tror jag.
Mm.
Jag är här för din skull, och vad kul att du är här.
Mm.
Sen hade han var ju fantastisk i sin pedagogik. Det var ju aldrig ett ord om att om någon var elak vid någon, så fixade han det på ett fint sätt. Han fick oss att drömma att bli de där stora tennisspelarna. Han la upp handdukar över nätet, som hängde på nätet. Så han: slår ni över den handduken i den korridoren så är ni bättre än Rod Laver, som var världens bästa spelare. Så vi drömde ju och lekte tennis. Så när vi hade... helt plötsligt så säger Gösta så här: nu är det dags att samla in bollarna.
Mm.
Och då hade det gått 1,5 timme, och vi hade inte märkt att det hade gått mer än 10 minuter. Vi ville bara fortsätta. Mm. Det är det bästa betyget du kan få som tränare.
Ja, absolut. Mm.
Så Gösta har varit en stark förebild, och som min mor naturligtvis, med hennes värderingar och så vidare. Men sen finns det ju många andra som man har tagit intryck från. Men jag tror att grunden i mitt tränande... Sen läste jag ganska i början då lite filosofi. Då läste jag Kierkegaard.
Mm.
Och han sa ju det att om du ska lyckas hjälpa någon annan människa så måste du börja där den människan befinner sig, enkelt uttryckt. Mm. Och det tänkte jag ofta på, när jag är tränare. Alltså, jag måste möta adepterna, individerna. Vilka är de, vart vill de och så vidare. Och inte köra på dem massa som jag tycker att jag kan.
Nej.
Utan utveckla dem ifrån det. Jag hade ju det var också Mats Wilanders fel på ett sätt. Att den här pedagogiken, men jag har ju sett det i efterhand hur vi jobbade. Alla sa så här om Mats när jag vill träna honom. Du måste lära honom att serva. Han har ju ingen serv, sa han. Och det kunde ju inte jag lära honom att serva. Jag var ju dålig servare själv och visste inte riktigt hur man gjorde. Så då sa jag, nej men han har bra returer, sa jag då.
Mm.
Och sen sa han, du måste ju lära honom att slå en forehand, sa han. Och det var ju ingen av oss i klubben som kunde slå forehand.
Mm.
Men så jag sa, men han har en bra backhand, så vi tränar på backhand.
Mm.
Och sen så sa de, du måste lära grabben att springa, han kan ju inte röra sig på banan. Och sa, nej men han är rätt smart, han står ju där bollen kommer.
Mm.
För det är ju så, alltså det är ju ett spel här. Om du lägger bollen där så är det 80% chans att den kommer dit.
Mm.
Det vet vi ju.
Mm.
Och det vi pratade mycket taktik med Mats. Mm. Eller alla vi som tränade med honom pratade mycket med honom om det då. Och sen när han blev värdsättad, då säger alla journalisterna, vilken backhand, vilka returer och vilken intelligent spelare.
Precis.
Så han blev bra på sina styrkor. Mm. Och det har jag använt med så gott som alla spelare jag har jobbat med. Att jag har jobbat utifrån deras styrkor och förstärkt dem och mer eller mindre struntat i svagheterna.
Det är lite grann Nilsson Eggen, godfoten, ja, Rosenborgs legendariska tränare.
Precis.
Träna på det som man redan är bra på. Mm. Det är lite samma filosofi.
Och det är ju samma pedagogik man använder när man till exempel jobbar med sådana som har bokstavskombinationer. Med att man försöker ta fatt i någon tråd som de är intresserade av och som de brinner för, som de kan. Och tala om för dem hur otroligt duktig du är i detta.
Mm.
För varje människa har någonting som de är otroligt duktiga på.
Mm.
Och det ska man premiera och lyfta fram. Och då kommer självförtroendet.
Mm.
Och självförtroendet är ju att tro på sig själv. Det säger det.
Och då blir en utveckling av det.
Ja.
Mm. Väldigt bra. Du, vi har ju några ämnen här som vi brukar prata om. Ett huvudämne kan man säga, det är ju det här med ledarskap och coachingfilosofi. Och det här är ju en väldigt bred fråga. Men kan du berätta lite, Kalle, hur du ser på denna fråga? Var du står idag, om du eventuellt har stått vid en annan position tidigare på det här med filosofin i ledarskap och coaching?
Om man säger, från det när jag spelade så hade jag en filosofi att alltid ge 100%.
Mm.
Det var en enkel filosofi.
Mm.
Och sen så blev det ju mer och mer när man blev ledare då att lyssna på alla och så här. Och idag så har den utvecklats till att jag vill försöka ge så mycket omtanke och kunskap till utövarna så de kan själva fatta kloka beslut ungefär någonstans där. Då. Man ska ju klara över det. En forskare som heter Kretschmer, han säger att man ska skriva sin filosofi med blyet, för den följer med dig hela tiden, den förändras hela tiden. Så någonstans där ligger den nu då. Och det är ju viktigt, och det finns ju ingen filosofi som är rätt eller fel. Ja. Men den förändras ju hela tiden med din egen mognad och de grupperna som du jobbar med, som du tar intryck från. De påverkar ju dig naturligtvis.
Mm. Kan man säga att det är väldigt stor skillnad på hur du ser på detta idag och när du hade dina första träningar i Strandbjörkshallen som tränare för ett Växjö TS för första gången.
Ja, då var man ju mer, i början var man ju det tror jag du känner igen dig själv också.
Absolut.
Då var man ju den där instruktören som tyckte att det är det här som är viktigt och jag kan ju detta och det är därför de vinner de här matcherna, för att jag just hållit på med det. Till att sen bli medveten om lite senare, längre upp i åldern, att det var ju inte alls så. Jag hade ju inte så stor inflytande egentligen, men jag trodde det då.
Mm.
Och man var mycket mer auktoritär och det tror jag beror på att man är auktoritär och tror och säger att man kan allt och vet allt. Det tror jag beror på en osäkerhet.
Mm. Och det är ju en resa som vi har pratat med många olika gäster här i podden om, och alla upplever ju samma sak och de flesta har gjort samma resa. Och då tänker man så här, är det någon resa som du bara måste gå igenom? Är det så att det är baserat på erfarenhet och att du måste uppleva de sakerna, eller går det på ålder, eller vad tror du att det går på att man att man genomgår den resan istället för att förstå redan från början vad det handlar om att vara en väldigt god coach. Vad tror du?
Jag tror att vi har kommit så långt nu alltså att många specialidrottsförbund har väldigt bra utbildningar i detta. Så jag tror att den resan går snabbare. Jag tror det finns en helt annan inställning hos dagens unga tränare att se människan, individen i det hela istället för muskeln eller tillslaget och så vidare.
Sen är det som sagt, det finns inget rätt och fel och det finns olika kulturer och åker vi till Balkan eller öststaterna eller USA eller någonting så får vi en helt annan. Det räcker vi åkte lite där, kanske till Danmark eller Tyskland så får vi en annan infallsvinkel på den frågan. Vad betyder coaching för dig?
Coaching, det är ju att försöka hjälpa utövaren att lära sig själv hur de lär sig så att de kan utvecklas. Mm. Och det finns ju olika sätt beroende på vem man jobbar med då ju. Mm. Så det är flexibelt och man hamnar ju oftast, coaching är väldigt komplext. Mm. Yrke, det känner du själv till. Alltså det är många situationer som man hamnar i som man inte vet riktigt hur man ska lösa och det finns ingen bra utväg.
Nej.
Och ja.
Man ser de här som olika filosofierna runt det lite grann på coaching så kan man ju säga att om man tar ytterligheten då en väldigt tydlig instruktionsmetodik kontra då en ny kan man säga utvecklad frågeställningsmetodik med guided discovery som det heter på engelska. Mm. Vad känner du för det i förhållande till din erfarenhet runt de olika metoderna?
Men jag tror att det är både och. Mm. Därför att om vi tittar tillbaka till när vi var unga så hade vi ju en instruktör som hjälpte oss 2 timmar i veckan och resten var guided discovery när vi spelade på kvarteret. Mm. Kvartersfotboll och så vidare. Mm. Så jag tror att det behövs både och. Men då såg man ju bara instruktören och det som det viktiga och inte det här frivilliga som man gjorde vid sidan om och alla de här 1000 skotten du har gjort eller passningarna som du har stått och tränat mot garagedörren och så vidare. Så jag tror att det behövs både och, fast det blir mer uppmärksammat i media överallt och att nu är det det och nu är det det och pendeln slår som vi talar om.
Tyvärr, ja, är det så.
Ja, så att jag tror att det är en kombination av båda.
Ja, jag tror också absolut på kombinationen därför att blir det för mycket guided discovery, alltså spelare som inte kan se, inte kan förstå, inte kan liksom se bilden och kunna förstå detaljerna och kunna själv komma på vad det är som är rätt. Om man bara överlämnar det till guided discovery då kommer ju den personen aldrig lära sig att göra rätt utan den måste ju ändå få någon form av guidning för att lära sig. Och när de väl har börjat lära sig saker då kan man börja kanske öppna ögonen på dem och att de kan få se olika vägar. Så att jag är helt med på det. Jag tycker också att den pendeln slår alldeles för mycket i olika riktningar fram och tillbaka. Den ska man försöka hålla någonstans i mitten, det är min erfarenhet.
Vi pratas mycket om idag att det ska vara ett utövarägt projekt. De måste vilja själva. Och då pratar vi om motivationspsykologi. Men då glömmer man oftast. För då pratar man om en teori som heter self-determination theory. Mm. Och då är det att du ska autonom, du ska vara självständig och så vidare. Och så jobbas man efter det. Men då glömmer man de andra 2 delarna i den teorin. Och det ena är då att du ska... Du tycker det är kul när du mästrar i din idrott, alltså det blir riktigt bra. Och det blir du i samspel med dina andra idrottskamrater och du gör det i samspel med din tränare. Och sen så är det en sak i den teorin då som säger att det är viktigt för dig att vara med i ett lag eller i ett sammanhang. Det är viktigt att känna den här känslan att jag är med där. Så alla de 3 grejerna är motiverande. Men idag har det blivit då att det har blivit ett självägt projekt. Och så får vi de här som sticker iväg och ska ha egna sponsorer och kan allting bäst och så vidare. Och jag tror inte riktigt, för jag tycker lite synd om dem. För de skulle kunna bli ännu bättre om de hade stannat i laget, även individuella idrotter. Mm. Och lyssnat till fler människor och fått hjälp av fler. Och gjort det tillsammans med andra istället för att tro att man, för man har lyckats lite grann, att man blir... man är den sig själv nog, alltså man är bäst själv.
Kan det vara också där kanske dåliga rådgivare som ligger bakom en del typer av sådana beslut kanske?
Det kan det vara. Mm. Det kan vara. Vi har ju mycket, alltså när jag jobbade med tennisen så hade på den tiden väldigt mycket agenter då som... Mm. Men då måste man kan inte säga att agenten är dåligt, men man måste förstå agentens logik. Mm. Precis som man måste förstå medias logik som tränare för att kunna sätta in det och förstå dem. Och då kan man resonera med dem att då gör vi så här och så här och så här. Det blir bäst för utövaren då.
Förutom man själv. Ja. Ja, men det är klokt. Samhällsklimatet har ju förändrats ganska mycket sen du tränade Mats Wilander och så vidare. Att leda den nya generationen, vad känner du där? Vad är det för skillnad? Påverkar det coachens ledarskap väldigt mycket, tycker du?
Jag får väl säga ärligt att jag vet inte. För jag håller ju inte på med på det sättet riktigt med ungdomarna direkt. Jag jobbar ju med coacherna kan man säga idag.
Om vi vänder på frågeställningen, Kalle. Utifrån de som går på exempelvis ett sportmanagementsprogram här som utbildar sig till coacher. Deras approach och syn på saker och ting. Tycker du att det har varit en förändring där på de som går där nu mot hur de som började gå det programmet när ni startade för många år sedan?
Ja, de är ju, det beror nog på att de är lite yngre, de som kommer in nu. Från början så var det, hade vi en snittålder på nästan 25 år och idag har vi en snittålder på 21 år. Så de är lite yngre och då får man väl, vi har ju fått ändra lite på pedagogiken då. Alltså de som kommer direkt från gymnasiet, de har ju inte så där jättemycket erfarenhet.
Nej,
utan då behöver de ha praktik och exempel och få testa sig själva lite. Medan som du har en, som om jag skulle ha dig i verksamhet så skulle jag sätta dig och läsa en massa intressanta saker som gör att du kan reflektera över vad du faktiskt har varit ute för. Och sätta in det då i någon slags förståelse för dig själv. Så det är olika. Men det är klart att det vi ser här är att det är vissa som vill snabbare fram.
Mm.
Alltså man...
Tålamodet är kortare.
Tålamodet är... Och det är ett bra ord, tålamod. Man måste ha tålamod, men man måste också vara modig. Man måste tåla och vara modig. Och stå emot.
Ja, inte minst. Ja, men det är bra. Du, som ledare, ledstjärnor eller värdegrunder, har du liksom skaffat dig några sådana genom åren som du känner att det här står Kalle Hageskog för? Det här är mina ledstjärnor och värdegrunder som jag lever för som coach.
Ja, när jag jobbade i landslaget i Davis Cup så jobbade vi efter värdier då, eller ledstjärnor. Och de var respekt, omtanke och fair play.
Mm.
Och felet jag gjorde på den tiden var ju att det var jag som bestämde dem. Jag frågade spelarna och sa att vad tycker ni om respekt? Och då kommer jag ihåg att du sa Stefan Edberg, ska vi inte träna nu, sa Stefan. Jaha, tänkte jag, det är för svårt för grabbarna det här. Och sen så kom Stefan tillbaka nästa dag och sa han, det är det du sa igår, sa han då, respekt. Jag tycker respekt är alla människors lika värde. Och då kom jag ihåg, sa, i omklädningsrummet satt vi och snackade, och sa Niklas Kulti, Stockholmskillen, respekt, sa han. Då har man ju för vaktmästaren i Salkhallen, det är en elak farbror, sa han. Ja, så, men då pratade vi om respekt på hierarki, stå upp och ner, och Stefan pratade om lika värden. Jaha, så snackade vi om det vid middagen, och så sa vi det till spelarna då, att men, om vi nu skulle leva efter Stefans definition av respekt, hur gör vi nu då konkret? Den tjejen som står utanför, det är oftast en tjej, våra hotellrum, vi reste ju 250 dygn om året minst var jag på hotell. Och den tjejen som står utanför där, tackar ni henne när ni går ner till frukost för att hon städar ert rum? Nej, det har vi inte gjort, det kanske vi skulle börja med.
Det är bra.
Och så sa jag så här att när vi får god mat, går vi in och tackar i köket då för kocken? Nej, det har vi inte gjort. Ja, men då börjar vi med det. Det kan man inte göra. Då gjorde jag det. Och det var inte så svårt att få en extra tallrik med spaghetti nästa dag då.
Nej.
På det. Och receptionen, tackar ni chauffören som kör? Ja, det gör vi alltid. Ja, det är bra. Och så drev jag ju det där vidare och vidare. Så sa jag då, men domaren då? Nej, nu får du ge dig, sa de då. Jo, men ja, domaren måste vi respektera. För han finns ju där för att vi ska kunna spela den här matchen. Så vi hade jättemånga diskussioner och många historier om hur vi tacklade det där då.
Men där måste jag säga, det är väldigt spännande utifrån Nu vet ju inte jag allt om Stefan Edberg, men utifrån sett så får man ändå säga att han verkligen under sin karriär, och inte minst nu efter sin karriär, har verkligen fortsatt leva för den devisen.
Ja, han
respekt för alla, det är ju en... Det är en exemplarisk person både på och utanför planen. Ja,
han är ju en elegant gentleman. Mm. Fantastisk människa. Men så hade jag ju omtanke också. Mm. Och då sa jag, men den där tjejen som ska städa våra rum då. Hur tänker vi på hennes arbetssituation? När hon kommer in i rummen så får det inte se ut som ett bombnedslag. Utan innan vi går ner till frukost så kan vi lägga i ordning grejerna så det blir lätt för henne att komma fram och komma åt och städa. Mm. Sådana här saker jobbar jag med då. När jag går in på en toalett och det är lite smutsigt till exempel, då tycker jag det är inte kul att komma in på den. Då brukar jag städa den. Mm. På en flygplats eller vad som helst. Det är ingen som vet att jag städar, men jag torkar av om det finns grejer där. I mitt eget. Så jag lever detta själv då. Och det kan jag ibland tänker jag, varför håller jag på med detta? Men så, jag mår bra av det. Alltså. Mm. Jag känner att ja, det är kul.
Mm. Ja, men det var bra.
Sen
det
hade vi Fair Play. Mm. Bara för att ta den sista då. Och den sa jag bara, vi gör som Stefan. Mm. Han vann det här ATP Fair Play-priset 5 år i rad. Mm. Nej, inte 5 år i rad, men 5 gånger. Mm. Så det hette ju Stefan Edberg Fair Play Award, ATP. Mm. Så det var lätt att göra som Stefan. Men jag ska säga att alla spelarna i den svenska trupperna som jag har haft förmånen att få vara tillsammans med, de har varit Fair Play allihop. Mm. Det är fantastiskt gäng. Alltså. Jag önskar att alla skulle få lära känna de här fina killarna.
Villande satt ju lite ribban med den där bollen där i, var det semifinalen
i Paris, ja, mot Clerc. Ja. Mm. Han ville inte vinna.
Nej. Så det är, ja, men det är strålande, Kalle. Ja. Fem snabba svar. Mm. Och då får du inte tänka allt för länge, utan det ska vara ett spontant snabbt svar. Är du beredd?
Mm.
Då kör vi. Stadshotellet i Växjö eller Hotell Skansen i Båstad?
Skansen Båstad.
Skansen Båstad. Davis Cup eller Wimbledon?
Davis Cup.
Kanelbulle eller semla?
Kanelbulle.
Kanelbulle. Roger Federer eller Rafael Nadal?
Federer.
Och sen kommer nog den svåraste, tror jag. Spela golf med right eller left klubbor?
Den får jag lämna där hem, för jag spelar varannan gång.
Du spelar varannan gång med right och varannan gång med left. Du har fattat att jag har fått lite inside här på den frågeställningen. Du har börjat att spela golf.
Ja.
Och du har tänkt, ska du spela golf som du spelar backhand eller forehand?
Ja.
Och där är du fortfarande och vacklar.
Ja. Jag är lika usel på båda sidorna.
Och det hjälper inte att du bestämmer dig för något?
Ja, det gör det säkert. Mina kompisar, de säger, du som är så konsekvent och liksom bestämmer dig och är så noggrann och så vidare, att du inte kan bestämma dig detta. Men det är väl mina killesäl då.
Vi gör så här, Kalle, att det är första gången någon intervjuobjekt i det här programmet får köra 1, X, 2 på en fråga.
Okej,
okay, så jag godkänner den. Ja. Men det här med kanelbulle måste vi också spinna vidare på lite. Du är väldigt stor support av kanelbullar. Hur har det blivit så?
4 oktober är kanelbullens dag.
Ja.
Och om det var det sista jag skulle få, så och hade en dag kvar att leva, så skulle jag ha kaffe och kanelbulle hela dagen.
Härligt. Det låter väldigt bra förslag. Härligt. Du, det är bra. Då går vi in på lite mer seriösa grejer igen. Ett otroligt viktigt ämne för en coach, det är ju det här med gruppdynamik. Och om vi relaterar då till dig som coach för Davis Cup-laget, med där du har individuella idrottare som ska komma tillsammans i ett lag. Hur har du jobbat och tänkt när du var Davis Cup-kapten vad det gäller för att få ihop gruppdynamiken i det tennisgänget?
Det är ju att lyssna, låta alla komma till tals. Mm. Skapa en slags förståelse för att vi är alla olika och olika är bra.
Mm.
Och jag tycker också i olika sammanhang så är det bra att ha olika kompetenser. Och sen är det också bra, man behöver inte vara enig om allting. Utan en oenighet är väldigt bra, tror jag, i ett lag.
Mm.
Om utvecklingsfrågor. Därför att ett motstånd i tänket är alltid utvecklande.
Mm.
Det är samma sak när vi tränar. Om vi lägger på lite mer vikter eller om vi kör lite tuffare på testcykeln, snäppar upp, så blir det mer motstånd, så utvecklas vi.
Mm.
Så därför tror jag att oenighet är ingenting man behöver vara rädd för i ett lag. Utan det ska man ta som språngbräda för att fint, nu kan vi utveckla någonting här. Mm. Så det är väl någon grej. Men sen gruppdynamiken, vi gjorde ju mycket saker tillsammans. Mm. Jag ser ju ibland nu att Jan Andersson till exempel, att han träffar killarna mer sällan. Jag hade ju den fördelen att jag var ju Magnus Larssons eller Henrik Holms eller Anders Järryds tränare på touren. Då reste jag ju med alla andra tränare och spelarna och såg dem i omklädningsrum hela tiden. Vi var åt middag och levde tillsammans. Mm. Och sen under 8 veckor ungefär under året så var jag kapten för de här då. Och då, så jag kunde ju bygga det där laget. Jag kommer ihåg, jag tänkte på, för att bygga ihop svenska laget när vi reste på den tiden. Nu får ni hålla i här, för att på den tiden fanns det ju bara fax, va? Mm. Och då hade jag en kompis i Västervik som heter Lasse Svensson som jobbade på Wilson där. Och jag hade honom att från Wilsons kontor skicka fax varje dag nästan om sportsidorna i Aftonbladet och Expressen till det hotellet där vi var. Mm. Och så kom fax och så kopierade de och så la vi ut dem vid frukostbordet. Mm. Vi hade, och då, det samlade ju den svenska truppen liksom då gemensamt. Så jag försökte att få ihop det på det sättet. Och det är väl inte säkert att man lyckas hela tiden. Men många sådana små detaljer som jag tror byggde den här. Inför ett stora Wimbledon och så bjöd vi, och Paris, så bjöd vi oftast in alla spelarna som hade kvalat och som skulle spela sista kvällen innan tävlingen började och önskade dem lycka till en gemensam middag. Mm. Så det var en del sådana saker som jag tror gjorde att vi kom ihop bra.
När ni hade själva, så säga, Davis Cup-matcherna och så vidare, så hade ni kanske någon veckas förberedelse då i träning innan där och så vidare. Gjorde ni några aktiviteter där, eller hade ni någonting sånt som skulle kunna vara intressant att dela med sig utifrån ett teambildningsperspektiv?
Ja, vi gjorde ju massvis med grejer. Jag hade ju lite Bengan som förebild där. Han filmade och hade sig och gjorde en massa kul grejer. Mm. Jag hade en sak som var väldigt speciell. Jag hade någonting som hette Stjärnligan. På den tiden så hade ju Expressen det här med getingar då, va? Mm. Och då var ju alla i laget med, alltså inte bara spelarna utan även de som var massörer och så vidare. Vi skrev upp på vänstersidan alla deras namn och så hade vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och så fick de olika stjärnor för vad de gjorde då. Och då var det för att en del kunde få stjärnor för att de gjorde någonting väldigt bra på träningen. Stöttade, de hade en dålig dag själva men ändå stöttade de sin kompis så att det blev en bra träning. Mm. Och så fick de en överstruken stjärna ibland. Och Magnus Gustafsson, han fick ju en gång, han fick en överstruken stjärna. Han var helt förtvivlad för det, för han hade glömt sina shorts. Så han fick låna shorts av en annan. Mm. Men så nästa dag så fick han 5 stjärnor, världsklass. Ja. För då hade han glömt shortsen igen. Och okay. Det spred ju glädje i gruppen. Ja. Och jag var ju domare i detta. Och det var ju massvis med mutförsök i detta. Mm. När vi vann Davis Cup vid ett tillfälle så ringde Jocke Nyström till mig. Mm. Och då tänkte jag, vad kul att Jocke ringer. Ska han nu gratulera oss för att vi har vunnit? Det var ju härligt. Mm. Och den första frågan som Jocke säger, tjena Kalle. Hej Jocke, vad kul att du ringer. Sen då, vem vann Stjärnligan? Det var första. Så vi hade ju mycket sånt här fiffens för oss. Och de lurade ju mig hela tiden och drev med mig hejdlöst. Men det måste man vara med på, tycker jag, och tycker är kul.
Ja. Men det var ju såklart en framgångsformel för att ni, givetvis hade ni väldigt bra spelare, men att ni fick ihop laget och hade, vad var det, 8 Davis Cup-segrar och 6 finaler. Mm. Vi kan jämföra det med 1984, Sverige, USA i Skandinavium. Mm. Där USA hade Arthur Ashe, ska vi säga då, som var förbundskapten för USA. Väldigt fin gentleman. Men han hade McEnroe och Connors som inte alls var kompisar. Och dessutom Ian Fleming i laget. Och Sverige krossar dem i den matchen, som du kommer ihåg. Där klarade, de hade inte fått ihop den gruppen med de individerna på långa vägar så som Sverige hade fått.
Jag tyckte synd om gentlemanen Arthur Ashe, som var en fantastisk människa. Men han gav upp. Han satt, alltså jag kommer ihåg, han satt på läktaren ibland och läste en bok. Mm. För han orkade inte med de här.
Nej.
Och de tränade ju var för sig då. Peter Fleming och McEnroe tränade ju ihop. Mm.
Och sen så tränade ju Connors för sig då, med andra sparringpartners. Och han höll sig liksom ifrån. Och han demonstrerade ganska tydligt för dem vad han tyckte genom att sätta sig på. Och jag tror att det var matchen före när vi mötte... Jag har svårt det här med vilka matcher det var. Men jag vet en match i Kungliga hallen med Argentina där vi hade Clark och Vilas från Argentina. Och de tränade heller inte med varandra. De var raka motpoler. Och även då hade vi ju ett ungdomslandslag som slog de här världsstjärnorna då, på grund av att vi hade en bättre gruppdynamik än vad de här hade.
Det där är ju extremt intressant utifrån hur man kan skapa ett lag med individuella idrottare. Och vi har det i skidor, i stafetter och vi har det i pingis, i lagtävlingar och så vidare. Och det.
Ja, men det, men sen fanns det också, det var intressant att se, det fanns en del som lyfte sig när de spelade lag. Och en del blev extra nervösa när de spelade lag. För de kände att de hade ett ansvar för de andra laget.
Ja, det är bra. Det är bra. Du, att ta ut ett Davis Cup-lag. Det måste vara väldigt speciellt ändå. För att det beror på underlag. Det beror på form. Det beror på mentalt självförtroende och så vidare. Det beror på motståndares egenskaper och spelstilar och så vidare. Kan du berätta lite om hur man tänker när man ska ta ut ett Davis Cup-lag? Det är fyra personer som ska spela två singlar och en dubbel.
Och man har ju tränat mycket innan då och oftast fler med sig i träningsupplägget och så vidare. Och alla vill spela och man vet att man gör någon besviken som inte får spela. Och det där är en ledars största dilemma, tror jag. Man ligger ju ofta sömnlös flera nätter innan när man ska ta ut ett lag. Så ja, hur man gör, jag vet faktiskt inte. Vi som jobbar inom detta, vi vet ju allt om medtävlare. Vi vet allt om banan, vi vet allt om bollarna vi spelar med, vi vet om strängning, vi vet hur bra form de är, vi vet alla skavanker, skador. Vi har all fakta, men sen till slut så känner man att jag går för detta och detta då. Och det är sånt här känsla som man har. Jag kommer ihåg en gång när vi spelade en final i Milano. Och då hade Thomas Johansson hade debuterat i semifinalen mot Spanien och spelat fantastiskt bra och spelade bra hela hösten. Så var vi nere i Monte Carlo först en vecka och tränade ihop. Och då var det många fler spelare med, ett stort gäng. Och sen åkte vi då en grupp till Milano och skulle spela där. Och det var Magnus Norman, det var Thomas Johansson som det stod mellan lite grann kan man säga då. Och när det blev mot slutet av veckan så... Så Norman, han spelade inte bra på träning. Han var tung och fightade som han alltid gör. Och Johansson spelade bra. Han bara lekte tennis. Och när vi kommer till Milano så har de lagt en bana som är supersnabb, grus. Och då tänker jag direkt, de vill att Johansson ska spela. För sen kommer de, när det är speldagen, så kommer de ändra den, hälla på en massa grus och vattna så att det blir långsamt. För de vill inte att Norman spelar.
Nej.
Så det hade jag i bakhuvudet så här då. Men så när jag skulle ta ut det då, så snackade Anders Järred som var då min assisterande eller som vi jobbade ihop. Så vi snackade fram och tillbaka. Ja, men Norman, han kommer nu. Han är på G alltså. I ett par dagar till så är han i toppform. Och Johansson, ja, om han börjar tveka lite. Men han spelar så bra Thomas. Och så här, hur ska vi göra här? Så tog vi ett beslut i alla fall att vi ger Norman chansen med tanke på vem han skulle möta. Det var Gaudenzi heter den där italienska spelaren. Så då tänkte vi så här, nu blir det obehagligt att tala om för Thomas Johansson att han inte får spela. Det var han som hade spelat oss till final egentligen. Så jag kommer ihåg, Anders och jag, vi sa att vi pratade med Thomas. Och så gick vi till Thomas rum och så sa jag så här, Thomas, du har bidragit helt otroligt till det här Davis Cup-året och jag tycker du är en fantastisk lirare. Vi har ju tränat bara nu i 14 dagar och vi tycker oss se att Norman kommer och han är duktig på grus och han är ju en riktig fighter och vi ser på något sätt att han har stegrat sig hela tiden. Och med tanke på att vi ska möta Gaudenzi då så har vi bestämt oss för att ta ut Magnus Norman och spela singlar. Vad säger du om det? Och då säger Thomas Johansson, det är ju helt rätt, säger han då. Nors är ju på gång, de kallar honom för Nors. Nors är ju på gång, säger han då. Och då följer en sten från mitt hjärta.
Och så sa han en sak till Thomas Johansson som visar vilka stora idrottsmän det här är. Sa han då, för då kom han utanför laget. Han blev nummer 5. Mm. Han blev inte med de 4.
Nej. Och det var ju final.
Ja, det var en final. Då säger Thomas Johansson, får jag stanna? Ja, det är klart. Jo, jag vill hemskt gärna stanna, sa han då, för att över helgen. För att jag tror att det blir ganska tufft här i Milano med publiken. Så jag vill vara med och stötta på bänken. Mm. Ja, kan du tänka dig? Ja. Mm.
Det är motsatsen till Connors och McEnroe.
Ja.
Men det är jättebra. Vi hade faktiskt några år innan där så var det en semifinal i Las Vegas mot USA. Mm. Och där hade du fantastiskt bra spelare. Edberg, Thomas Enqvist, Mats Wilander, Jonas Björkman. Och då spelade Enqvist singel ihop med Wilander. Och Björkman spelade dubbel ihop med Edberg. Mm. Amerikas lag var Agassi, Todd Martin, Pete Sampras och Jonathan Stark. Då. I ett sånt läge där du ska välja där, då blev Edberg bara, inom situationstecken, dubbelspelare med Björkman. Mm. Och Thomas Enqvist spelade singeln. Är det väldigt mycket taktik, form och så vidare? Eller det, hur tänker man i en sån laguttagning där?
Dubbeln är väldigt viktig i Davis Cup, har det visat sig. Mm. Det är den matchen som spelas på lördagen som kan få en att hänga kvar i matchen. Och samtidigt är det den matchen som kan avgöra. Så den är vågmästare, kan man säga. Mm. Och då kan jag tänka mig att vi resonerar så, jag kommer inte ihåg exakt, men jag kan tänka att vi resonerar som så att okej, vi satsar på att Björkman och Edberg, som är offensiva spelare, att de tar dubben. Mm. Och sen så ser vi om Mats och Enqvist då kan ta var sin singel kanske. Skulle vi låta Stefan spela alla dagarna, både singel och dubbel, så blir det för tufft för honom. Det är inte jag kommer inte ihåg det, men det är inte otänkbart att Stefan kanske hade någon känning i någonting. Exakt, och så vidare. Det är sånt där som vi utanför inte känner till när vi ser när du tar ut ett lag till exempel.
Men det är väldigt intressant att höra hur många olika parametrar det finns även att ta ut ett tennislag.
Ja, ja.
Ett fotbollslag är 11 startspelare och sen har du 7 på bänken och några på läktaren och så vidare. Men även inom tennis, när det bara är så att säga 4, så finns det en massa olika parametrar med fysik och taktik och självförtroende och så vidare, som är väldigt spännande.
Ja.
Men det är klart att det gör det lättare när den som hamnar utanför resonerar som Thomas Johansson och inte som Jimmy Connors.
Ja. Och jag kan tänka mig att har man ett landslag som i fotboll eller handboll eller någonting, så om man ska fylla på en så kallad reservbänk, så tar man gärna sådana som är positiva.
Mm. Ja, nej, men det är... Vi går in lite grann på de mentala faktorerna som ju är väldigt avgörande i högpresterande system på olika sätt. Din erfarenhet och tankar runt att bygga en individ och en grupps självförtroende?
Mm. Det mentala framhävs ju oftast som det avgörande.
Mm.
Och då säger jag vetenskapligt, hur vet vi det?
Mm.
Jo, det kan ju vara det avgörande om allt annat är samma.
Mm.
Samma fysik och så vidare, samma material, allting. Då blir det mentala avgörande. Men annars kan vi aldrig säga att det är det avgörande. Men det framhävs oftast som det avgörande.
Mm.
Och det är många idrottare som säger att jag hade det. Så vi hade ju ingen mental rådgivare med i laget.
Nej, det hade ni aldrig.
Nej, vi hade däremot förfrågningar om... Det var många som ville vara med, men... Vi valde att inte ha någon, därför att blir det en mental rådgivare ska jag vara med dem hela tiden i så fall för att förstå dem. Det är ju en del idrottsmän som har en mental rådgivare vid sidan om, eller mentor eller någonting. Och den kan man ringa till och hålla kontakt med.
Mm.
Men den har ju inte kontakt med de andra i laget.
Nej.
Så att det blir bättre att de är utanför i sådana här sammanhang.
Mm.
Och sen så sköter vi laget. Och den mentala biten där... Jag tycker mig inte se att spelarna har tacklat det speciellt dåligt i de sammanhangen. Många av de bästa spelarna, de vet ju inte om riktigt vad... De tycker det är helt naturligt att man blir nervös och så kör de bara på. Mm.
Så din erfarenhet är i att inte använda en mental coach, beteendevetare i gruppen i Davis Cup?
Nej, det blir komplikationer. Det blir, helt plötsligt så kommer det in en ny människa som inte har varit där innan.
Nej. Om du ser på den frågan rent generellt i idrottspresterande system med den mentala coachen vid sidan om den vanliga coachen, hur tänker du där?
Det mentala spelet, om vi pratar med det, är ju väldigt viktigt.
Mm.
Men varför skulle inte vi idrottscoacher kunna lära oss det?
Mm.
Så att vi kan ha det till väldigt stor del i vår repertoar när vi jobbar med laget tillsammans.
Mm. Mm.
Och även enskilt. Mm. Är du klok så tror jag att du kan lära dig det också. Mm. Och jag tycker att en ledare ska göra det. Sen behövs det ju forskas och tittas på. Och man, däremot så kan jag som ledare tänka mig ha en mental rådgivare till mig.
Mm.
Hur ska jag ta hand om det här problemet?
Mm. Ett stöd som coach för att hantera de mentala delarna.
Ja.
Och det. Ja, nej, men jag är med på det. Det finns ju en del sådana här case som är väldigt intressanta att diskutera. Och vi har ju ett då som vi får ta upp här och diskutera utifrån erfarenhets- och läring.
Mm.
Vi hade en final i Malmö 1996.
Oh ja.
Och jag vet att du kanske inte har några goda minnen på detta. Men Sverige möter Frankrike i Davis Cup-final. Mm. Och lag med Stefan Edberg, Jonas Björkman, Thomas Enqvist och Niklas Kulti. Och det blev en helt avgörande femte match som Niklas Kulti spelade om Davis Cup-pokalen på hemmaplan i Malmö mot Frankrike. Och det blev en femsättare.
Mm.
Och det blev inte tiebreak i femte set, utan det blev till slut blev det 10-8 till fransmannen.
Mm.
Och Niklas Kulti då torskade i femte set. Och Sverige förlorade. Mentalt att hantera efterspelet till det där. Kan du berätta lite om din erfarenhet av det, Kalle?
Det blev... Alltså jag åkte ju inte in i Malmö av fri egen vilja 5 år efter. För jag fick dåliga rysningar direkt. Men det var ju mycket som föregick detta då i tidigare. Så Stefan Edberg, det var sista året han spelade. Vi tyckte att han skulle få chansen att avsluta sin karriär. Och på det här sättet så spelade han ju mot Pulin första och stukade foten och kunde inte fullfölja. Så han fick aldrig spela sin sista match egentligen.
Nej.
Så vi hamnade ju i underläge.
Mm.
Och sen så kom vi igen och inför sista dagen så står det 1-2. Och Thomas Enqvist gör ju en bragdmatch i nästan 5 timmar eller 4 timmar där. Först vänder mot Pulin.
Mm.
Och sen så hade vi ju då under natten haft och då, lördagen då... diskussioner och Stefan hade testat sig, kan han spela, kan han inte och så vidare, läkare och allt det här. Och sen till slut så hamnade då, alltså vem ska vi ta, Björkman eller Kulti?
Mm.
Och så hamnade vi att vi tog Kulti.
Mm.
Och Niklas var kanontänd och spelade ju fram då, så han hade ju 0-40 i butch serve. Och då sitter jag på bänken och tänker att tusan, vi vinner Davis Cup.
Mm.
Detta är ju helt otroligt.
Mm.
Och sen kan du tänka dig då en kvart senare så har vi förlorat det. Vi ska. Mm. Och han hade ju 3, han kunde bara slå 3. Och jag ser ju på Niklas där ute, han får kramp i benen. Och han hade haft kramp tidigare under matchen, så jag hade legat där och masserat med ormsalve och allt möjligt. Mm. Som säkert inte hjälpte det, men vi gjorde allt vi kunde för att få igång honom då. Och så får inte Niklas vinna den matchen som han hade fightat så otroligt i då, 5 timmar. Så det var 2 5 timmar, alltså hela dagen gick ju till det. Och så förlorar vi då. Och efter det då så skulle jag ju hålla något tal inne på banan där. Och jag vet inte hur jag fick ihop det, jag var ju helt förstörd. Men jag fick ihop det med att det här kunde inte Alfred Hitchcock gjort bättre och så vidare. Och så gratulerade vi fransmännen som man ska göra. Man ska vara en god vinnare och man ska vara en god förlorare.
Men jag tänker så här som ledare där då, hur hjälpte man Kulti att tackla den förlusten och hantera det?
Ja, det skulle vi gjort mer tror jag än vad vi gjorde. Det är klart vi ringde till honom. Vi efter matchen direkt så var det alla var framme och tackade honom för den stora insatsen han gjorde och så vidare. Mm. Så, men där skulle vi ju behövt kanske hjälp mer från en mental rådgivare efter i en sån process där man kunde kontakta någon och så han hade fått lite hjälp. Men Kulti själv är en ganska tuff kille. Mm. Så han tacklade det väldigt bra själv också. Mm. Men,
fanns det några lärdomar som du som ledare drog av den matchen och det, att det blev så där?
It ain't over until the fat lady sings. Det var väl den lärdomen. Den man lärdom. Och det är en positiv lärdom åt andra hållet också. Mm. Vi ska aldrig ge upp. Det Nej. Är aldrig för sent. Nej. Det var ju en. Och sen en annan lärdom var ju då att för mig själv då, hur jag skulle agera på kaptenstolen då. Mm. Alltså hur jag kunde hjälpa Kulti i det läget då. Mm. 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 Som jag kunde gjort bättre kanske.
Och jag förstår att det var en av de tuffare matcherna. Och sen kommer vi då fram till 97. Och då tog ni en gruvlig revansch genom att banka USA i finalen med 5-0 i Skandinavium. Niklas Kulti, Magnus Larsson, Jonas Björkman och Thomas Enqvist. Och USAs lag var Michael Chang, Todd Martin, Pete Sampras och Jonathan Stark. Och ni vann med 5-0. Det måste kännas otroligt härligt att få en sån revansch. Och då är man med en tanke och funderingar som man har. Hur mycket revansch låg i luften i förhållande till året innan mot Frankrike?
Alltså revansch är ju en drivkraft på sitt sätt, men det får ju inte bli att man är hämndlysten på något sätt, utan det får ju bli en positiv motivationsfaktor. Mm. Och det var ju otroligt skönt att vi kunde överraska och vinna. Och det var ju många som sa då att det var ett Växjölag, det var jag. Mm. Och sen var det Kurt Magnusson som var strängare och så var det Jonas och Magnus som spelade. Och så hävdade jag då att Kulti hade ju Växjöanknytning därför att hans svärföräldrar hade ju en sommarstuga i Småland. Mm. Och Thomas Enqvists pappa är den största av alla Österfans. Så att alla var från Växjö egentligen då. Va? Ja. Så, men det var ju helt otroligt. Alla bolag, tv-bolag var ju här och tittade vad vi drack och vad vi åt och vad det var i vattnet i Växjö och så vidare. Mm. Vad vi kunde göra så här. Men det var... Vi hade ju lite tur också. Man ska ha klart för sig, det vi hade lite otur mot Frankrike året innan, det blev helt plötsligt ketchupflaskan och tur här. Mm. Sampras blev lite skadad. Mm. Alla våra spelare gjorde ju fantastiska matcher. Jag kommer ihåg en boll som Jonas Björkman sprang upp, där bollen gick i taket i Skandinavien mellan de här eller de här stålbalkarna och över och in och kom ner på banan. Det var precis en turning point i hela den matchen. Mm. Så det gäller att man får det med sig. Men inför den matchen så var det rätt så intressant. På tal om det här med mentala. Det vi gjorde inför den matchen var ju att jag bad TV-sporten att spela in avgörande matchbollen när svenskar hade slagit amerikaner. Mm. Och speciellt då Kulti hade slagit Chang vid franska mästerskapet och Larsson hade vunnit mot Sampras och så vidare. Så alla sådana. Och sen så alla gånger vi hade vunnit Davis Cup, matchbollen och när alla rusar in. Mm. Vi satte ihop det till en 3-minuters film. Mm. Och så hade vi We Are The Champions. Och det gjorde TV-sporten åt oss. Fantastisk hjälp vi fick där. Och den tänkte jag, jag ska visa dem det här. För jag vill visa att vi är underdogs. Vi har egentligen inte en chans. De hade ettan och tvåan i världen. Mm. Men vi har alltid en chans. Mm. Och då var det från förra matchen också. It ain't over until the fat lady sings. Vi har alltid en chans. Mm. När den chansen kommer, då ska vi bita till. Mm. Och så sa jag, och ni kan slå de här killarna, det har jag sett här. Så slängde jag in den, det var en sån här V8-kassett, vet du, jag slängde in då. Mm. Och så gavar de då och tyckte och tänkte, de är så vana att se sig själva så att det betyder ingenting för dem. Men det där bandet, det gick i omklädningsrummet, det gick på hotellrummet, på samlingsrummen och överallt. Och var och en fick en eget, så de kunde titta på. Och det var ju en form av believe in us, we can do it. Mm. Det var en mental uppladdning för att visa att det är verkligt i de rätta stunderna. Och vi hade lite tur där.
Och där använde ni förlusten året innan som en motivation, drivkraft, tändmedel för en prestation året efter. Ja. Och då klarade ni det så att säga, som jag tycker är så intressant i idrott, för man vinner och förlorar om vart annat, att använda förlusterna till framtida segrar och erfarenheter.
Och här gjorde ju jag då tillsammans med SVT den mentala förberedelsen då, som jag tycker tränarna bör kunna tänka så. Det behöver man inte mental rådgivare för att göra, utan det är den mentala biten.
Det är väldigt bra, Karl. Är det din härligaste seger som tennisledare?
Nej.
En av dem, alltså,
det är svårt det där, vilket är det bästa tillfället. Det har jag jättesvårt.
Ja,
alltså,
men det måste
varje
vara på,
match är ju...
måste vara någonstans på pallen i alla fall. Känslan 5-0 i Skandinavien mot USA.
Men du vet, det är lika fantastiskt när man ligger under med 0-2 i Bratislava och har ett sjukt lag och ändå vänder och vinner i en första omgång. Det är lika fint det.
Och sen vann ni året efter också, det har vi redan varit inne på i Milano då, när ni avgjorde redan i Dublin. Nu kommer vi automatiskt in på det svenska tennisundret då, för att prata lite om det. Och inspirerade av Björn Borg så kom det fram hur många bra spelare som helst i Sverige under 80- och 90-talet. Om man tittar lite grann på det så tycker jag det är väldigt intressant att se att de här spelarna som då kom efter Björn Borg, de kom fram från väldigt olika miljöer, från olika kulturer, från olika stora eller små städer. De hade väldigt olika personligheter, de hade väldigt olika spelstilar. Jämfört Björn Borg med Stefan Edberg till exempel, det är ganska stor skillnad, Mats Wilander och så vidare. Vad säger detta om det här med träningsmetoder, idrottskultur och hur man blir bra på någonting?
Det finns ju en del forskning på detta, men om vi tittar på som det var då, så säger vi att det kom ju fram väldigt många bra spelare. Ja, det gjorde det, men det berodde ju på att Björn Borg gjorde ju tennisen egentligen till en folksport, eller den som började göra tennisen till en folksport egentligen var Gustav V på 50-talet. Mm. Redan att han började spela tennis och få upp tennisintresset i Sverige. Sen var det ju en överklassport och så blev det en folksport med Björn Borg. Och det gjorde ju att många blev ju intresserade av tennisen även som tränare. Och alla de tränarna, det var ju oftast lärare som hade lite tid över. De hade 3 månader på sommaren och så vidare. Och de var ju pedagoger. Och så i och med att tennisintresset blev så stort, så det var 1000 tennisklubbar i Sverige då. Nu är det väl någonstans 400. Så det knoppade upp tennisklubbar och tennisbanor överallt. Och så spelade så mycket tennis. Det fanns många pedagoger i tränarna. Och så kommer den här, alla de här olika speltyperna och spelarna fram då. Så att det var mycket som hände samtidigt där som gjorde att det här tennisundret kunde ske.
Men det var ju liksom inte, alla behövde ju inte vara födda i Salkhallen eller i Strandbjörkshallen i Växjö eller vad det nu kan vara för olika. Utan det poppar upp på olika ställen bra tennisspelare under 10-15 år efteråt i väldigt många olika miljöer. Och det säger ju att, det visar ju någonstans ändå just det här att det finns så väldigt många olika vägar till toppen.
Det finns det. Men det finns en grundläggande tennis-know-how ute i klubbarna. Mm. På alla olika ställen. I Tibro, i Umeå, i Hedemora, i Moheda. Mm. Jag menar, Mats första tränare ute i Moheda som han hade där var ju väldigt viktig för honom.
Och prestationskulturen som då skapades i svensk tennis, för då var det liksom, det var helt okej att man, det kunde komma upp en spelare och Pärnfors helt plötsligt poppa upp och vann franska och så vidare. Hur skapades den här prestationskulturen av att vi ska vinna mot de bästa i världen? Det är inga problem, vi fixar det.
Det blev ju till i och med att det var så många som spelade och så många klubbar och så många nationella fina mästerskap. Man spelade mycket klubbmatcher, så att det blev ju en intern konkurrens. Och vi visste ju, tror jag, inte riktigt hur bra vi var förrän det här Team SIA bildades och man åkte utomlands och fick upp ögonen för att herregud, det vi har gjort, det räcker ju långt på den internationella marknaden.
Mm. Och det Tim Seab, det var ju inte Sjögren som satte in fyra gubbar i en buss och åkte runt i Europa och spelade turneringar. Det var Mats Wilander och så var det...
Jocke Nyström, Hasse Simonsson och Anders Järryd.
Exakt.
Ja. Mm. Så, och det tror jag gjorde mycket att vi fick upp ögonen. Oj, är vi så här bra? Och det hade vi... Vi hade stegat den konkurrensen genom den interna konkurrensen i Sverige med mycket tävlande och entusiasm och intresse och duktiga tränare och duktiga tävlingsledare. Mm. Alltså alla har ju ett bidrag i detta. Mm. Mm. Det är inte bara en sak. Utan...
Ja, men det är fantastiskt bra. Om man diskuterar de här spelarna som kom fram då, så var det talanger, var det miljön och så vidare. Och ordet talang är ju ett väldigt missbrukat ord, tycker jag. Vad betyder talang för dig?
Jag vet, jag gillar inte det ordet heller. Är man talang hela livet eller slutar man att bli talang visst och så vidare? Så jag tycker att vi alla har föds med olika möjligheter och förmågor.
Mm.
Och hur man utnyttjar dem är det viktiga. Alltså jag tror Ulrika Knape sa vid något tillfälle att förstå sin talang är det viktigt.
Mm.
Och att då nyttja den sen.
Mm.
Men som du säger, det kommer, forskningen säger då att talanger, det är sådana som har hållit på med många olika idrotter och fastnat för någon, haft duktiga ledare, varit i ett gott sällskap, haft tillgänglighet att kunna träna extra mycket alltså vid sidan om den ordinarie träningen och så vidare.
Mm.
Ha ett eget driv, ett inre driv, självägt projekt som de säger. Och tillsammans då med i en god miljö.
Mm.
Så tennis är ju också en sån, och fotboll är väl också en sån idrott där man kan ha olika kvaliteter som kan räknas i. Man kan vara mittfältare eller en anfallare, en målvakt. I tennis så fick jag uppdraget en gång från Sveriges olympiska kommitté att ta fram värden för hur man skulle kunna bli topp 10 i världen i tennis. Jag kunde inte det, för alla var så olika.
Mm.
De hade olika styrkor som de jobbade med. En servade hårt och en annan hade bara tur och en tredje sprang bra och så vidare. Så att, det var jättesvårt.
Om vi funderar lite grann på hur svensk tennis står sig idag, finns det förutsättningar att vi ska kunna komma tillbaka till Sverige som en toppnation i världen i tennis? Eller är det för stort steg, eller för svårt, krävs det för mycket?
Det är klart att vi kan komma tillbaka om vi börjar och samspela och jobba ihop. Och
vad är det som krävs?
Ja, duktiga tränare.
Mm.
Mycket anläggningar. Det finns mycket forskning på detta. Vad som krävs. Det är en forskningsrapport som heter SPLIS. Mm. Som tittar på vilket land tar mest medaljer per capita och per satsad krona.
Mm.
Det är rätt så intressant.
Vilket land är det?
Jag tror det är... Italien ligger rätt så långt framme där.
Mm.
Det är Valle de Boucher som har skrivit den här rapporten. Men hon hade 9 pelare där, som hon sa då. Och som visade att de här länderna, de har bra potential att nå dit.
Serbien, Kroatien måste ligga högt.
Ja.
Mm.
Norge. Norge. Låg ganska högt också. Men det hon visar då, det är alltså... De 4 viktigaste av de 9, det är goda anläggningar.
Mm.
Så att det finns tillgänglighet.
Mm.
Hon visar på att det finns att staten, the government, är intresserad av idrott och satsar pengar. Men att de styr de pengarna så att de inte används fritt. Utan det är
riktat till speciella projekt eller innehåll.
Ja. Mm. Och sen så säger hon att ta hjälp av forskning med att utveckla.
Mm.
Och så tränare, tillgänglighet, forskning och att hjälpa individerna med kombinationen idrott och utbildning.
Mm. Men jag tänker så här, alltså, det krävs ju en enorm massa tid som du måste lägga ner för att bli bra i alla idrotter egentligen, men inte minst i tennis. Och då tänker man, är motivationsgraden och beredd att offra så mycket som man måste göra, är den där idag hos exempelvis svenska ungdomar på samma sätt som den kan vara i andra länder där man har lite lägre levnadsstandard, tror du?
Jag vet inte om det beror på det. Jag, alltså, man pratar mycket om att man måste offra så mycket för att bli bra. Jag upplever att de som har blivit bra, de har inte offrat en sekund. Mm. De har tyckt det har varit kul hela tiden. Mm. Så att det där drivet, det finns ju en del som säger då att boxning är en sån idrott då, där man tar sig ur ett skikt in i ett annat då. Va? Men jag upplever inte att det är så vanligt här, kan jag tycka.
Du tror inte det är alls någon koppling på det sättet?
Det är säkert, finns säkert någon koppling, men inte som jag kan svara på här. Nej. En idrott som man ser sprider sig och har blivit otroligt stor på sistone, nu säger jag idrott, det är e-sport till exempel.
Ja.
Där man fyller hela det här fågelnästet i Peking med bara på 4 timmar såldes alla biljetter slut i hela det när man hade såna här videospel eller e-sport.
Det är bra, vi släpper det med tennis. Du, innan vi avslutar här så har vi några sådana här ledarskapsmässiga delar kvar som vi inte har pratat om. Målsättningsarbete är viktigt. Mm. Mm. Att jobba med att sätta mål och sen följa upp dem. Vad har du för erfarenhet och tankar runt det?
Mm, det finns ju lite olika sorters mål. De flesta, när man pratar om mål, tänker sig då resultatmål. Mm. Det är det folk vill höra. Jag ska ta en OS-medalj och så vidare. Och sen finns det då prestationsmål alltså. Och så finns det då processmål. Mm. Så en kombination av de där tre har ju visat sig forskningsmässigt då att det är den bästa. Mm. Att bara ha resultatmål, att säga att vi ska bli 4 i serien och så efter halva serien så ser man att det inte är möjligt och faller.
Mm.
Så att, men det är väl viktigt att gruppen får vara med och sätta målen. Absolut. Och sen så måste ju naturligtvis individen själv tala om vad vill jag uppnå med att vara med i det här laget eller hålla på med den här idrotten.
Mm.
Och att då tränaren försöker att följa upp och är helt naturligt och stötta dem i det och kanske vägleder dem i det.
Mm.
Det är ju så att när en utövare är ung så vet den inte så mycket.
Mm.
Och då är det tränaren som vet väldigt mycket.
Mm.
Och sen ju mer utövaren lär sig, desto mer lika blir de. Och då gäller det att man involverar utövaren. Så att den, och då kommer ju målsättningsarbetet där också.
Mm.
I början kanske man får hjälpa dem på traven lite mer.
Mm. Mm. Kan du utveckla lite grann hur du ser på skillnaden mellan processmål och prestationsmål?
Alltså processmål är ju mer att ändra ett beteende än prestationsmål är enkelt uttryckt med att lyfta en stång 200 kilo eller någonting.
Den här diskussionen med mål känner jag ju att man har ofta att det inte är bra med bara resultatmål, utan det är mycket viktigare att vi fokuserar på våra processmål och våra prestationsmål. Men din erfarenhet är att det blir lika dåligt om man bara har prestationsmål och helt glömmer resultatmålen.
Ja.
Mm. Det är en kombination. Kan du utveckla det lite?
Ja, en kombination. Därför att det är till syvende och sist så att de som håller på med idrott och vill tävla, de vill ju uppnå vissa resultat. Så det kan man inte ta bort. För då blir inte de som är intresserade av att tävla och mäta sig och vill vinna. De sållar man ju bort då. Då går de ju och gör någonting annat.
Mm.
Så att det är viktigt att ha
det är en väldigt förståelse. Det är en väldigt klok tanke. Efter målsättningsarbete så kommer då en verksamhet och så vidare. Och sen kommer du nästa steg i det hela. Det är ju då analys och reflektion. Din erfarenhet av analys och feedbacksarbete?
Det är lite olika saker.
Mm.
Att analysera är ju viktigt, men då gäller det att man dokumenterar så man har någonting att analysera.
Mm.
Idag finns det ju fantastiska möjligheter med detta med det digitala.
Mm.
Och då har man ju en bra faktagrund att kunna analysera och ge feedback på och säga vad ska vi jobba vidare med. På min tid så fanns ju inte detta. Nej. Och då hade jag ett tillfälle där jag pratade med Anders Järred efter en match. Och då så sa jag så här då. I 5:e set vid 3-2 så hände detta och detta.
Mm.
Och då säger han, nej, det var inte vid 3-2, det var vid 4-3. Mm. Nej, det var vid 3-2, sa jag. Nej, 4-3, sa han. Och så sa han till slut till mig, såg du matchen, sa han. Och då blev jag förbannad. Och så tänkte jag, samtidigt, var det 3-2 eller 4? Jag vet faktiskt inte. Det var ju 4 timmar lång match. Så då började jag föra statistik. Och då förde jag en statistik. Och så jag hade kurser i statistik sen. Hur man för hand med blyertspenna och papper och penna förde statistik. Vem som, hur många forehand vann man. Hur såg de, var det kross eller var det raka? Var de i nät och misstag och allting. Så jag hade ett schema som IBM var väldigt intresserad av på den tiden. Så, och då började jag ju analysera. Då tyckte de att jag var tokig för att jag sa, sånt där kan man ju, sa alla andra tränare. Det kommer hans statistiknissen då. Men så såg jag samtidigt att i amerikansk idrott så var det ju mycket vanligare på den tiden med statistik och hur man kunde använda den. Så det är ju det, analysdelen är ju väldigt viktig då.
Tycker du att den delen, alltså där den teknologiska delen har kommit in i idrotten på analys där, tycker du att den balanseras bra, eller tycker du att det, man har tappat det här subjektiva känslodelen i analysen också? Det är ju såklart väldigt olika från idrott till idrott, men vad känner du runt det?
Ibland så litar jag inte på statistiken eller det material som kommer in, för jag vet ju inte. Till exempel i tennis så är det några människor som sitter vid ett bord och så säger detta är ett misstag och det här är ett pressat misstag. Error och forced error. Och jag som känner den spelaren som jag har ansvar för, jag vet ju om det är ett misstag eller forced error, men det kan ju inte den veta, så den trycker på en knapp. Och då finns det en möjlighet till fel där. Så jag är alltid kritisk till vad jag får se och lita på min egen känsla mer än det jag ser. Men jag får ju stöd i min känsla ibland av detta. Så man ska vara lite kritisk till det där och inte gå blindt in på vad det visar.
Ja, men det är bra. Finns det några mer erfarenheter där, om vi pratar om feedbacksarbete, som du har dratt under dina alla år med feedback till dina adepter utifrån olika sätt att kommunicera och ge feedback?
Det finns ju massvis med olika modeller som man säger. Man ska säga 3 bra saker och en dålig och så vidare.
80-20 och så vidare. Ja.
Men det som är det generella och det som är det viktiga, det är ju att du som tränare kan sålla ut och försöka förmedla i feedbacken det som du tror är mest framåtriktande, konstruktivt för den som får det. Och jag brukar säga också när man jobbar med ungdom, du har 14 sekunder på dig. Prata inte för mycket. Utan tänk efter riktigt vad du ska säga, med vilka ord du ska använda. Språket är viktigt. Vilka ord använder du? Är det positiva ord eller är det negativa ord? Och när du framför din feedback till din aktiv, så att den får en känsla av att det här ska jag fortsätta jobba med. Och så att de vill göra det också, att de förstår. Och det är en svår konst det där, för det är oftast att man pratar om vad de inte ska göra istället för vad de ska göra. Det är ofta man, till exempel, hur ofta blåser du av spelet när det är riktigt bra mot att du blåser av spelet när det är kass. Jag tror att fler blåser av spelet och säger, nu måste vi titta på detta för nu händer inte det som jag vill ska hända. Och så visar man på alla misstag. Min dotter spelade innebandy. Och då fick jag uppdrag från tränarna att de måste hålla i klubban med båda händerna. Kan du filma dem när de springer omkring med en hand? Och så vi kan använda det på nästa träning. Det ska jag göra, sa jag då. Och sen så gick jag dit och så filmade jag en match. Och så filmade jag bara när de höll i klubban med två händer. Och så skickade jag det till tränarna. Så sa de, det var ju inte en enda gång. Nej, så jag tycker det är bättre. Vi visar på hur det ska se ut när det är rätt.
Ja, men det är bra.
Så det är någonting i den
stilen. Det är helt på det. Det är bra. Du, tiden går här. Din egen utveckling som coach, instruktör, tränare, ledare och så vidare. Hur har du jobbat med den under alla år för att förkovra dig själv?
Jag har läst mycket. Jag har tittat på mycket idrott. Jag har varit på konferenser, sammanhang. Jag har pratat med andra tränare. Det här är ju ett alldeles utmärkt tillfälle när jag får förmånen att prata med dig, Jörgen, här. om ledarskap. Då utvecklar jag ju mig de här timmarna som vi har suttit här nu. Det är ju enormt energigivande också. Det finns också någonting som är väldigt bra, att när man vill lära sig någonting nytt så ska man försöka, när man har tror att man har lärt sig, så ska man försöka undervisa andra att lära ut. Mm. Så, för när man lär ut någonting så lär man sig det väldigt bra, tycker jag. Så det har jag försökt att göra.
Hur man ser tennis utifrån ett internationellt perspektiv, är det väldigt stor skillnad på så att säga utlärningsmetoder. Om man tittar på Amerika till exempel, Ryssland har fått fram väldigt många bra tennisspelare, Balkan, Frankrike, Spanien har sin kultur, Tyskland och så vidare, Australien. Är det olika sätt att lära sig, lära ut att bli bra tennisspelare? I fotboll är det väldigt olika kulturer på så att säga sätt att träna och spela fotboll. Är det likadant i tennis?
Det är det. Det ser man en stor skillnad. Men det är också skillnad mellan olika idrotter. Och ett exempel är när jag jobbar med taekwondo. Så var jag på en tävling nu och då såg jag, då är det 7-8 mattor på en plan. Och då när det startar en match så går taekwondo-tränaren in med sin adept och så sätter sig, så klär han på sig de här hjälmen och det här västen som ska ge kontaktyta då när man, för det går ju ut på att man sparkar på varandra i en match. Och sen så den här taekwondo-spelaren spelar 2 minuter paus, 1, 2 minuter paus, 1, 2 minuter, 3 perioder. Och då sitter taekwondo-tränaren på plats vid banan, vid mattan. Och jag ser alla nationer så gott som, så sitter tränaren där och skriker vad de ska göra. Och då kan du tänka dig själv då att då är du taekwondo-spelare och har en annan som håller på och fightas med dig. Och så har du någon som skriker bakom. Vem ska du koncentrera dig på? Jag tror att man koncentrerar sig på den som man ska fightas med. Och alltså hör man inte vad den säger. Det har ingen betydelse vad tränaren säger. När de kommer in i sidbytena så säger samtliga, får de sätta sig ner på en stol, de viftar med en handduk, ger dem lite vatten och sen pratar tränaren hela tiden. Alla gör likadant.
Pedagogisk katastrof.
Precis. Och så frågade jag en tränare där då, att den norske tränaren, och då så sa jag så här, du, i den här tävlingen så möttes nummer 7 i världen som var norrman och nummer 30 som var också en norrman, och då har man ingen coaching.
Nej.
Och då så vann den yngste här då över den äldre. Och då så efter matchen så sa jag så här, hur ser du på matchen? Ja, säger han tränaren då, jag tror att den äldre hade vunnit om jag hade fått coacha. Och då sa jag, nu får vi vänta lite här, så nu måste vi sätta oss ner och prata. Vad är det du säger nu? Vad säger det? Och då började han fundera, han är jättesmart. Engelsk kille, jättesmart. Han sa, det har du rätt i, sa han då. Så nu har vi jobbat i en lång period då, där vi involverar med spelarna i taktiken. Så att spelaren säger till tränaren när de kommer in, om du får prata eller inte. Så det har skett en sån utveckling då. Och det är olika kulturer. Så, och segling är också en annan kultur där de gör på olika sätt. Så att det här tror jag är viktigt att man tittar på.
Det är väldigt, alltså det är det mest intressanta med utvecklingen i ledarskap och coaching överhuvudtaget, det är ju att kunna hitta det situationsanpassade ledarskapet som passar just där och då i den miljön vid det tillfället.
Men det som är farligt är ju att vi gör ju normalt sett alltid som vi har gjort. Och vi gör som alla andra, som vi tycker ju att min idrott är så speciell. Och vi gör som alla andra i min idrott. Det är kutym och kultur och så vidare. Ibland måste man gå ganska långt iväg för att hitta utveckling. Alltså man måste utanför sin komfortzon. Och man måste, IKEA till exempel, de hade ju problem med att få i alla pluppar och skruvar i bokhyllan Billy. Så att när folk fick hem den, det här länge sedan, och det är en IKEA-chef som har berättat detta för mig. Och då hade man ett jätteproblem, hur ska vi få i rätt antal ingredienser i den här lilla plastpåsen? De höll på jättelänge och fick ingen ordning på det, ända tills de gick till läkemedelsindustrin. Det är ganska långt från IKEA. Och så tittar man på hur gör man när man lägger i läkemedel i portionspåsar för sådana som är dementa och så vidare. Hur ser den processen ut? Kan vi lära någonting av det? Och det menar jag på att vi inom idrotten, vi måste gå utanför ibland och titta långt ifrån för att bli bättre och lära oss saker.
Och det är briljant, Kalle, för då är vi inne på sista frågeställningen. Det är ju näringslivet och samarbetet där. Vad tror du att idrotten kan lära näringslivet och vice versa? Det är såklart en väldigt bred och djup fråga, men du har jobbat mycket också med föreläsningar och så vidare i näringslivet. De stora pälsendragen här.
Ja, så det handlar lite om långa perspektivet med utveckling och det korta perspektivet med vinnarresultat. Där tror jag att företagsvärlden skulle ibland kunna vinna av att snegla lite på idrotten med det långsiktiga perspektivet som vi ibland får möjlighet att hålla på med inom idrotten, men ibland inte. Och samtidigt så tror jag vi kan lära oss av företaget med det kortsiktiga då, med kvartalsrapporter och hur bygger man upp det och så vidare. Så att jag tror vi kan lära mycket av varandra.
När du är ute och håller föredrag i näringslivet och så vidare, vad är de vanligaste frågorna du får?
Ja, det är ju det här som du pratade om innan då, med hur fick du dem att samarbeta i team och vad kan det vara mer som är vanligt? Ja, det här med feedback är ju vanligt. Plus det här med mentala då får man ju alltid. Och där är jag lite, jag vill inte säga att jag är motströms mot mentala rådgivare, men jag ser på det lite annorlunda.
Det är jätteintressant. Du, Kalle, som avslutning här så har du tillsammans med Per Järrevall skrivit en briljant bra bok som heter När allt står på spel, som vi kan rekommendera för alla som håller på med ledarskap och coaching på något sätt, både inom idrotten och näringslivet och så vidare. Ska du berätta kort lite grann hur den här boken kom fram, När allt står på spel?
Ja, det var Per Järrevall som är professor i pedagogik här och har varit min mentor inom den akademiska världen, kan man säga här. Hjälpt mig otroligt mycket, som sa att ska du inte sätta något avtryck med just det som du brinner för, alltså mästerskap och ledarskap i och under mästerskap. Det kan du ju otroligt mycket av, tyckte han då. Och så sa jag, jag har ju lite kontakter. Ja, sa han. Så då kom vi överens om att jag åker runt och intervjuar, och här är det 18 stycken jätteduktiga serial winning coaches. Alltså sådana som hållit på över lång tid, har många olika mästerskap med olika trupper, kan man säga, eller olika generationer. Jag tror vi hade 750 års erfarenhet och 250 OS- och VM-medaljer bland de där. Det är ju så ganska dålig utdelning, 750 år bara 250 medaljer, men ändå.
Det blåser på toppen, så jag tycker det är ganska okej ändå.
Men och då åkte jag ut och så gjorde jag så att jag använde mig någonting som heter dialogseminariemetoden. Det var att Bengan och jag till exempel, Bengan Johansson som är en god vän. När jag satt med Bengan så berättade jag en knivig laguttagning. Och så kom han igång med sina berättelser. Så filmade vi allt detta. Och det här var ju två eller tre timmars långa intervjuer blev det. De ville ju berätta mycket och hade mycket att berätta. Och de gjorde det för en som de visste hade varit inne själv i detta. Sen när vi kom hem så tittade Per och jag på de här filmerna. Det är ju 18 gånger 3 timmar då. Och sen så har vi lagt ett raster och så har vi sett då att vi har tittat på deras väg fram och så vidare. Men det som är det viktiga det är hur gör de i förberedelserna? Hur gör de under mästerskapet och hur tar de hand om det mästerskapet som har varit för att bygga nästa? För förberedelserna börjar ju igen efter det. Så det har vi försökt att beskriva med citat och rena exempel på som ser på detta då, med en vetenskaplig grund då.
Och det blev en väldigt bra bok, och den som sagt kan vi rekommendera för alla, När allt står på spel. Kalle, stort tack för att du tog dig tid att lägga några timmar här på att vara med i Coach Meet Coach. Det har varit otroligt intressant, lärorikt och en ära att sitta här och köta med dig lite om de här sakerna. Lycka till fortsättningsvis med oavsett vilka uppdrag du har, och så hörs vi framöver.
Tack så hemskt mycket, Jörgen. Det har varit energigivande och som vi sa innan, det här har bidragit till min fortsatta utveckling.
Tack så mycket, och så tar vi en kanelbulle och ha en god vidare dag.
Det gör vi.
Tack så mycket. Hej.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.